Draktränaren. Ja, har du sett Draktränaren?
Nej, den här tredje, ja, den här. Nej, jag skulle vilja, är det, men det ser lite för.
Vet du om du har sett Draktränaren?
Nej, jag har sett vad heter det?
Trailern,
ja.
Åh, nästan sett filmen.
Ja, precis.
Du måste se Draktränaren. Okay. Det är jättebra.
Jag ska se den här Clash of Titans, tänkte jag, i 3D.
Ja, det är ungefär samma sak. Fast Draktränaren är tecknad.
Okej.
Okay. Ja, den är riktigt bra.
Jag såg en hundfilm i helgen direkt.
En hundfilm?
Ja, Hikachiko. Det är med Richard Gere och sen är han svensken som regisserar. Han som alltid regisserar. Hallström.
Ja, Lasse Hallström.
Ja, jättebra faktiskt. Men det var så sorglig.
Ja, det var ingenting för oss.
Nej, men det tog jag via Film to Hope naturligtvis. Mm. Hur bra som helst.
Mm.
Ja, vi har fortfarande sådana vi kan lotta ut om det är någon som skulle vilja ha en sån.
Bra.
Välkommen till MSDN Radio för vecka 18 och vecka 19. Idag med mig, Dag König och
Robert Folkesson,
Johan Lindfors.
Ja, och Dan var ju bakom spakarna bara, så att det är hon som talar om vi gör rätt eller fel genom nickningar, men inte talar själv. Idag tänkte vi prata bland annat, kommer vi köra en testcorner och vi kommer prata om Garbage Collector, en riktigt, riktigt lång och trevlig djupdykning med i skräphanteringen i .net. Och det kommer vi ha mot slutet, den är ungefär 20 minuter. Vi kommer att prata lite om event, vi kommer att prata lite om veckans add-in extension, ett ny liten del i MSDN Radio. Naturligtvis har vi MSDN Insider, vi har lite downloads och lite annat. Så hemskt välkomna hit till MSDN Radio för den här veckan. Men innan det måste jag ju bara höra hur det är med er, Robert och Johan, så här efter Valborg och efter att det har varit en rätt så hektisk period. Eller den är ju inte slut, utan den är ju mitt i, det är mycket event och...
Det känns som det är full fart, och det känns som det är full fart ute på marknaden nu också. Jag får känslan av att partners och kunder har väldigt mycket att göra just nu.
Absolut. Nej, men vi höll på att skriva nyhetsbrev här för ett tag sedan och beskriva någonting om att nu har halvåret gått och nu är det bara halvåret kvar ungefär. Och det känns som att faktiskt halva året det här har gått redan nu. Liksom, och då menar jag bara första halvåret. Mm. Men,
nu förstår inte jag.
Jo, men alltså det har hänt så otroligt mycket på första kvartalet. Mm. Så det känns som att vi har hållit på ett halvår med massa evenemang och tech days aktiviteter och produktlanseringar och annonseringar och sånt där. Och nu har vi ett halvår kvar, men det är ju inte bara ett kvartal som vi har brutna räkenskapsår. Så det är bara några månader kvar på det här året egentligen för oss.
Tror du att det blir några mer lanseringar faktiskt innan det här halvåret är klart? Vi har ju Expression, va?
Jaså,
är det hemligt?
Det kanske inte är längre.
Jag vet inte.
Nej, jag vet inte. Hur ser det ut med lanseringen just nu faktiskt? Jag vet
inte. Vi har ju Active Directory Federation Services som inte har släppts än.
2.0.
Vi har App Fabric Server, alltså Windows App Fabric Server, inte Azure App Fabric. Mm. Så det är några goda saker på gång.
Mm.
Så vi får inte lägga oss på latsidan än?
Det tycker jag inte.
Sola oss i glansen. Ja. I alla fall, ska vi gå igenom lite av de bitarna vi har planerat här. Jag tänkte vi skulle börja så här, att vi har ju varit ute, och vi är ju alltid ute mycket och pratar med folk, och vi får väldigt bra frågor som vi ibland står helt nollställda inför och inte vet någonting, och ibland kan vi svara på. Jag tänkte vi skulle ta upp några såna här frågor som vi har fått och som vi tycker är väldigt bra. Och jag skulle vilja börja med frågor lite om VCF Data Services. Jag var i Göteborg förra veckan på lanseringseventet som Svenog och .net Forum hade. Och det var över 100, jag tror det var 110 personer, det var jättekul. Och där fick jag lite frågor om VCF Data Services, och då fick jag lite hjärnsläpp. Så jag kommer inte ens ihåg att det lanserades med .net. Sånt där händer ibland. Så jag tänkte faktiskt börja ställa lite frågor till dig, Robert, och också till dig, Johan. Men för det första, varför, eller förut hette det här ADO.net Data Services.
Astoria.
Astoria först.
Precis, Astoria var kodnamnet och sen fick det namnet då ADO.net Data Services och hänger väl kanske lite grann ihop med att det är folk från datateamet som har ansvarat för att ta fram det där. Pablo Castro heter han som är huvudarkitekt i teamet. Han uttryckte det där ganska lustigt på PDC-konferensen. För då hade de precis bytt namn från ADO.net Data Services till VCF Data Services. Så sa han, ja, jag heter Pablo Castro, jag är arkitekt, arbetar på Microsoft med att utveckla en massa produkter. Sen har vi ett helt team med marknadsförare som arbetar med att ändra namnet på alla produkter som jag utvecklar.
Så att det är ingenting som har hänt, det är inte så att teamet har flyttat till en annan del eller
nej,
något sånt.
Utan man ville väl lite grann poängtera att där hänger tätt samman med VCF, också att det hänger ihop med VCF RIA Services.
Och det har ju alltid hållit, VCF har ju alltid varit en kärnteknik i ADO.net Data Services i och med att du alltid har rappat eller exponerat data med hjälp av VCF,
ja.
Och skräddarsydda bindningar och sånt där, så att det blir ju nästan lite tydligare vad det egentligen är. Det har ju mer koppling till VCF än vad du har till kanske ADO.net tidigare också egentligen. Bortom från att använda Anthony Framework visserligen också, men ja, eller någon annan datakälla.
Eller någon annan datakälla, så det är ju inte bundet till Anthony Framework heller. Så att jag tycker väl att VCF Data Services egentligen är ett bättre namn.
Vi har ju säkert nämnt det här förut, men var skulle vi positionera VCF Data Services bäst?
Jag skulle vilja säga att om man tar utifrån vad är användningsområdet, vad ska man ha VCF Data Services till, så är det om du vill exponera, ha ett snabbt och enkelt sätt att exponera någon datakälla eller någon typ av entiteter som restbaserade tjänster som du alltså kan komma åt ifrån alla klienter som kan kommunicera via REST, vilket är då inte avgränsar sig till .NET-klienter utan det kan vara JavaScript-klienter som kör sin webbsida till exempel. Så passar VCF Data Services alldeles utmärkt.
Jag tycker också lite intressant, när jag gjorde första demonstrationerna på ADO.NET Data Services, när jag själv provade på första gången och verkligen gjorde någonting, så fick jag tipset om att exponera någonting annat än en relationsdatabas. Alltså exponera någonting annat än en poster i en tabell. Och då helt plötsligt så inser man att du kan ju faktiskt exponera precis vad som helst med de här REST-API:erna. Du kan ha ett minnesobjekt som du har en lista som du sedan då exponerar eller populerar då med get och post och put och sådana saker. Vilket gör att det blir ganska intressant vilka möjligheter du får med det här REST-API:et. Så helt plötsligt blir REST blir den centrala delen i här. I protokollet.
Där har jag två frågor då. Vi har ju flera tekniker om man skulle vilja exponera från REST. Så vi har ju VCF REST Starter Kit och det här. Varför skulle man välja då VCF Data Services just bara för REST-delen? Och fråga nummer två, det är, skulle man kunna använda VCF Data Services exempel för att exponera ett Twitter API? Alltså precis på det sättet, inklusive säkerhet, autentisering och allting. Så tar den för möjligheterna?
Absolut. Och det är just den typen av API-er som VCF Data Services är byggt för. Och nu är ju delar av det som har VCF REST Starter Kit är nu inbyggt i VCF 4. Så det finns kanske visst överlapp där, men jag skulle väl vilja säga att om man vill använda bara råa VCF, då har man naturligtvis möjligheter att anpassa det precis som man vill, samtidigt som man har stora möjligheter också med VCF Data Services att göra ganska mycket anpassningar. Men det är ett snabbare sätt att komma upp på banan, skulle jag vilja säga, med att exponera sina tjänster.
Så det hörde säga att det inte kan göras lika mycket förändringar om du använder VCF Data Services?
Du har ju ett grundramverk som du utgår ifrån och
men har den typ av autentisering, basic authentication och allt sånt?
Basic authentication kan du använda utav utifrån att du exponerar dina resurser som vanliga URL-er egentligen. Och Men det vanligaste sättet att autentisera sig eller att hantera säkerhet i restbaserade tjänster, det är annars att man skickar med någon slags krypterad token i HTTP-headen i sina requests som man gör.
Det som jag tycker är intressant också med data services här egentligen, det är ju hur det här har växt utanför Microsoft-sfären också. Intresset, och då tänker jag naturligtvis speciellt på OData egentligen och de specifikationer som har dykt upp därigenom. Att kunna wrappa olika typer av källor som på det här sättet med REST och AtomPub och producera JSON eller XML egentligen. Och hur vi sedan tar tillbaka det in i produkterna som SharePoint 2010 exempelvis, som kan exponera alla sina listor, all data i SharePoint kan exponeras som OData-tjänster. Här finns det producenter och konsumenter publicerade på odata.org som från olika plattformar, olika arkitekturer och klientplattformar. Så
jag tänkte komma strax tillbaka till OData, men en sista fråga. Om jag skulle ha en Azure-tjänst och där skulle jag vilja exponera REST, ett REST-API mot den. Är VCF Data Services ett bra val där just nu? Eller spelar det ingen roll? I Azure är det samma frågeställning egentligen som på klienten?
Absolut, och dels så är ju redan vissa saker i Azure exponerade via ett restbaserat API som table storage till exempel och queues och blob storage. Men det finns också i SQL Azure en beta på möjligheten att direkt exponera dina tabeller som då OData Services. Vi kanske ska diskutera lite sen vad OData är för någonting och hur det förhåller sig till VCF Data Services. Men det är också då alltså restbaserade tjänster.
Men jag, bara vad jag förstår då, Azure idag går ju på .NET 3.5, så vi kan ju inte använda de fördelarna som VCF Data Services är ju egentligen bara en 4.0-teknologi då, eftersom ADO.NET Services sätter ju då. Eller hur förstår jag menar? Eller finns VCF, alltså just när den var brandad till VCF? Hänger du med hur jag tänker?
Ah, okej, okay. Finns den version som nu heter VCF Data Services även för .NET Framework 3.5 Service Pack 1? Bra fråga.
Nästa. Ja. Ja. Då tar vi upp i nästa avsnitt av MSDN Radio. Lyssna då.
Men ADO.NET Data Services finns ju på 3.5.
Ja,
så tekniken finns, men om det är ju inte absolut senaste versionen av tekniken som finns eftersom vi inte ännu har .NET 4 på
Azure.
Men det kommer ju. Mm.
Okej, när man pratar VCF Data Service så börjar man prata om OData och sånt. Och är det samma sak eller hur hänger de två sakerna ihop?
Man kan säga att OData är ett sätt att formalisera vissa delar utav VCF Data Services och publicera dem i form av ett öppet format för att kunna komma åt och manipulera data via restbaserade tjänster då. Så att man har tagit till exempel sättet att filtrera i VCF Data Services resurser genom att ange filtreringsbegrepp i den query string som man då anropar den här resursen med. Det har man formaliserat, det sättet som man bygger upp den syntaxen med. Och så har man också formaliserat hur man kan beskriva datatyperna som man får tillbaka via tillägg till AtomPub-protokollet. Så att man kan definitivt bygga OData Services med VCF Data Services och då har man det här inbyggt i plattformen. Men man kan också bygga OData-tjänster på andra plattformar.
Men då ska man också ha den här formella, alltså på lite högre abstraktionsnivån, regelverket hur man...
Precis, men det finns implementationer för Java och POP till exempel. Och jag vet att IBM WebSphere till exempel har stöd för att exponera OData Services. Så det finns för andra plattformar också. Och det här är inget egentligen då proprietärt protokoll som Microsoft har hittat på, utan det bygger på befintliga protokoll som man har utökat av. Så att AtomPub till exempel är det är utökningsbart med till exempel då angivelser utav metadata som säger vad är det för datatyp som jag arbetar med. Vilket gör det då möjligt att generera upp metadata i .NET för att kunna arbeta med en form av proxyklasser, proxyklienter mot de här tjänsterna. Så att man kan arbeta objektorienterat mycket enklare fast man fortfarande arbetar mot restbaserade tjänster.
Det är ingen så att det ändå är det är ingen standard OData, alltså någon standardiseringskommitté, utan det är Microsoft som har hittat på det.
Ja, fast vi vill ju göra det naturligtvis till en standard, så att vi kommer ju att submitta det och försöka få det standardiserat. Men det är ett öppet publicerat format då, eller de här tilläggen då till AtomPub och sättet som man i URI:er eller URL:er anger de här filtreringsbegreppen. Det är fritt, öppet, så du kan använda det hur du vill, implementera det på vilken plattform du vill. Det är publicerat under det här Open Promise Specification. Ja, vad säger man att det är? Det är ett...
En av våra interoperabilitetsprinciper kan man säga.
Principer, ja. En licensform som medger att man kan använda den helt öppet.
Johan, så vet jag att från OData, vi tar VCF, så kommer vi till OData, så kommer vi till Dallas.
Mm.
Hur hänger Dallas ihop med OData?
Och Dallas kan vi säga, och nu får Robert rätta mig om jag säger fel här, men Dallas är ju istället ett repository, ska vi kalla för det. Ett ställe där du kan registrera dina OData exponerade tjänster och monetarisera eller kapitalisera på det, den investeringen du gör egentligen att exponera data. Så om du har data som är väldigt centralt för din bransch eller för ditt företag eller organisation som du vet att andra kan ha nytta av egentligen, men du vill också kunna tjäna pengar på datat, informationen är så pass relevant, så kan du alltså i Dallas registrera licenser, kan man kalla det egentligen för, och hur utvecklas när du ska kunna konsumera ditt data och samtidigt betala för det.
Så vi hanterar även själva betalningsmodellen då? Det är som en marketplace för data, ja, eller något?
Precis, det är exakt vad det är. Så det är en marknadsplats för datatjänster. Data. Och det ligger en hel del data där idag, till exempel från FN och UNESCO. Faktiskt väldigt intressant data från NASA. Och
finns det något från Sverige?
Det finns ännu inte från Sverige, och vi vet inte än när man kommer, i vilken takt man kommer expandera det här till andra länder än USA. Då. Än så länge så är både så att säga, leverantören av datatjänsten och konsumenterna är begränsat till USA. Då.
Men det är inget hinder rent tekniskt. Alltså man kan, SCB skulle kunna nu lägga upp
allas konton.
Nej, men alltså lägga upp en tjänst som är konsumentprisindex tjänsten.
Ja, de just nu så tar de ombord dataleverantörer på med en process att man kan inte auto-signa upp sig och så börja publicera sin datakälla, utan just nu så väljer de ut de leverantörer av datakällor som de vill ha med, därför att de vill vara väldigt noga med att kvalitetssäkra det här datat och de leverantörer som de tar med först.
Men vi måste ju vara med då. SCB kan ju göra en odatatjänst, det är ju inga problem.
Ja,
men den kan inte exponeras i Dallas automatiskt.
Inte den här marknadsplatsen än så länge, men det kommer naturligtvis att börja rullas ut sen över.
Vi hade ju en liten intressant övning när vi var på Mix, när vi de här annonserade som är Doug Purdy-rummet. Vi twittrade lite och försökte ställa lite frågor på de som var där. Vad vore det för intressanta tjänster från Sverige att få exponerade egentligen via OData? Jag tycker SCB var ju ett klart exempel, vissa banker också som du pratade om. Jag tycker Arbetsförmedlingen tycker jag skulle vara intressant. Tänk om man kunde ha tjänster med alla lediga jobb. Tänk om man kunde få alla olika jobbsökarsajter att göra likadant egentligen. Liksom. Kunde man verkligen göra en marknadsplats för lediga jobb och försöka hitta arbetskraft och liknande.
Ja, egentligen är det ju så att vi har ju i Sverige har vi offentlighetsprincipen, och den har ju exponerats nu genom ett användargränssnitt oftast. Men det är ju inte så att vi har ju inte exponerat information så att det går att meshas upp, alltså byggas vidare på, och det borde ju nästan vara en någonting som staten måste göra.
Mm. Det pågår en del projekt kring det. Riksdagen till exempel håller på och exponerar mycket av sin data. Så att det finns data.riksdagen.se, kan du gå in och titta på.
Är det promemorier och texter och allt möjligt?
Ja.
Så?
Mm.
Intressant, det var VCF Data Services och jag har lärt mig flera saker som jag inte hade riktigt koll på. Så tack så mycket Robert och Johan, ni som är experter på det här. Nu tänkte jag att vi faktiskt skulle gå över till våra små kortdelar i programmet för att sen släppa över till Tess och mig när vi gräver ner i som sagt den här garbage collectorn och allt det. Så jag tänkte faktiskt börja med event. Och det är ju så att vi har ju haft ett antal event, men det är ju många event som faktiskt fortfarande rullar. Så jag tänkte jag skulle börja berätta lite om ett event som är den 17 maj som heter Agile Security, där jag tillsammans med, eller inte jag, jag ska inte prata någonting, men Sergio Molero med en kollega kommer att prata om hur man från början kodar säkert, alltså inte hur man då lägger på det mot slutet, utan man faktiskt tänker vilka verktyg som finns. Och det finns faktiskt flera verktyg i Microsoft-sfären som jag inte riktigt hade bra koll på, något som heter CAT. Johan, du vet vad CAT är, jag har faktiskt inte riktigt någon koll på det här.
Nej, faktum är att jag har mest bara försökt hjälpa Sergio för att hitta lite olika interna versioner som han lägger långt fram på de här egentligen då.
Det är egentligen en kodanalys har jag förstått då, för mer säkerhetsaspekter. Den kan hitta många såna här luckor och såna här saker som egentligen är mer än det som vi har i vår vanliga kodanalys.
Mer än FX-COP och de sakerna. Mm. Ja.
Och sen har vi SDL då, Security Absolut. Development Lifecycle och allt möjligt. Så det finns mycket och jag har ju tyckt säkerhet var lite så här, det är ju ingenting man riktigt vill hålla på med, men det är ju på grund av att det oftast är efteråt. Att det inte är mitt i, att det inte är de här vanliga practices. Och det tar man en dag på sig, säger Sergio, så kan man då mycket göra, koda mycket, mycket säkrare bara utifrån från att lära sig vissa bäst mönster helt enkelt.
Jag har ju pratat väldigt länge om säkerheten då sen jag började som evangelist egentligen, som var det första jag var ute och pratade om var ju säkerhet.net. Och blir lite förvånad ibland faktiskt hur lågt intresset ändå är bland utvecklare att lära sig mer om säkerhet.
Det är för att man säger det som inte sin grej, utan man ser det som IT-avdelningens grej som gör man slänger på säkerheten sen.
Men det jag tycker är spännande är att, och det här, nu kommer det bli lite, nästan lite bitterhet här. Tyvärr så är det så att .NET-utvecklare är mindre intresserade av säker utveckling än vad JAV-utvecklare. Nu har jag gjort ett litet fult uttalande här, men faktum är att tittar man på intresset bland säkerhetsutbildningar så är JAV-utbildningarna runt säkerhet mycket populärare än vad säkerhetsutbildningar i .NET-utveckling är faktiskt.
Mm-hmm. Har du någon åsikt varför det är så, eller någon teori?
Nej, jag är fortfarande lite i kontemplationen där och försöker förstå vad det kan grunda sig i. Någonting som vi har pratat om är att Java har stabiliserats. Det produceras inte lika mycket nya ramverk och tekniker runt omkring Java-spår, utan det handlar mer om disciplinen och handlar mer om professionalismen, alltså att lära sig göra saker rätt. Medan .NET-utvecklingen går oerhört fortfarande väldigt fort på. Det kommer nya ramverk hela tiden. Och det kan vara så att tiden räcker inte till att både bli ytterligare professionell och lära sig alla nyheter som kommer. Och det här är naturligtvis en utmaning där vi behöver bli mycket, mycket bättre. Det här är, inser när jag säger det, ganska så tufft naturligtvis då. Så att det här är något vi måste fundera på hur vi ska hantera framöver.
Är det inte så också att i takt med att leverantörer som Microsoft till exempel blir mycket bättre på att arbeta själva med säkerhet och släpper mycket säkrare ramverk, servrar och produkter, så går man uppåt i stacken när man letar efter sårbarheter?
Absolut. Och vi såg ju artiklar senast idag egentligen, där det handlar om just hur önskan finns att vi ska kunna säkra även applikationers tillägg och filformat genom att skicka med gratisvarianter till produkter som är säkrare än det som produktleverantörerna själva bidrar med. Vilket låter ju helt sent kan jag tycka ibland. Liksom. Men lite konstiga lösningar på vissa specifika problem. Men säkerhet är oerhört relevant. Och jag tror också att det här är potentiellt det område där det kommer att krävas formella riktlinjer snart ifrån någon typ av branschorganisation eventuellt. Liksom. Som vi tittar på exempelvis jämföra oss med bygga hus. Om vi tar det som ett exempel på arkitektur och utveckling och produktion och sånt. Så finns ju faktiskt lagar som styr vilka discipliner du behöver och vad du får göra och inte får göra när du bygger hus. Det finns inte riktigt sånt i mjukvaruutveckling. Du kan faktiskt bygga hur du vill nästan och lösa, för att lösa ett problem. Och det är naturligtvis ganska enkelt att generalisera på det sättet och du går att hitta fördelar och nackdelar. Men jag tror att det kommer komma och kanske till och med behövas lite mer riktlinjer. Samtidigt så kan man ju fundera på hur roligt blir det då? Det var någon som gjorde den här analogin en gång att NASAs utveckling är ju otroligt rigoröst. De har extrema dokumentationer för all kod som skrivs och man fyller på specifikationer och kontrakt och allt möjligt. Men du skriver inte så väldigt, väldigt mycket kod heller. Det produceras inte lika mycket kanske där som det gör hos andra.
Men vilket mål när man landar en...
Absolut, absolut. Och där ska det ju, där måste det verkligen funka liksom. Så att det ska bli kul att se hur det här menar ut. Tyvärr, nu är jag ytterligare bitter. Så det här är ingenting nytt vi har pratat om. Det här har vi pratat om i flera år nu.
Det var bara för att säga det, att det fortfarande vanligaste best practicing, det är ju SQL injection.
Ja, alltså vanlig så attacken.
Ja, attacken. Och det ja, har vi
fast jag tror att den håller på att skifta till sån här cross-site.
Ja, men ändå är det en viktig... Ja, det är en best practice som fortfarande behöver tutas i, om jag säger så.
Att skydda sig mot SQL injection. Absolut, konkatenering av strängar och sånt där är ajabaja, verkligen. Och där har vi löst en hel del med FXCOP exempelvis skulle jag på sig, som hjälper till att analysera och hitta sådana saker ganska snabbt i verktygen. Och exempelvis, och jag tror att även Sergio har kommit upp till Team Foundation Server och stöd för gated check-in, sådana saker som gör att du kan inte checka in om du bryter mot vissa mönster och regelverken och sånt där.
Så det var Agile Security den 17 maj, bland annat, vi tar upp precis det som vi har diskuterat nu här precis.
Och debatten också kanske.
Och det, ja, vi får se. Du kanske ska komma dit då.
Kanske jag ska.
Nästa event kan väl du, Johan, berätta om?
Ja, vi åker faktiskt ut på en roadshow, eller Danway och Fredrik Norman, Mikael Söderström och André Henriksson åker ut på en roadshow. Och kommer på förmiddagarna att prata om SharePoint-utveckling. Jag tror att det är tillsammans med Viktor Villén, tror jag faktiskt, som är MVP på SharePoint. Och på eftermiddagen prata om från noll till koll om webbutveckling egentligen då. Just. Så att det är en hel dag med olika typer av utveckling av webbaserade lösningar. Där förmiddagen fokuseras på där SharePoint är navet och den centrala plattformen för att göra sådana typer av lösningar. Och eftermiddagen så är lite mera, lite råare ska vi kalla det, där man faktiskt då använder ASP.NET och HTML. Och,
råare?
Ja, lite mera på ramverket då. Men samtidigt så är eftermiddagen för den som eventuellt är lite ny på webbutveckling och inte kan redan ASP.NET, MVC eller Webforms och hur allting där fungerar. Utan lite mera tips och tricks för att komma igång med den här typen av webbutveckling. Och jag vet också att Danvi kommer att prata om Silverlight version 4 och de verktygen runt omkring för att göra en lite mer rikare upplevelse. Och det passet passar ju också väldigt bra i SharePoint skulle jag säga, där Silverlight fungerar väldigt bra tillsammans med SharePoint.
Bra, och sen Robert vet jag att du är väl den som har mest koll på något som heter Dev Summit.
Dev Summit, just det. Developer Summit 2010 som går utav stapeln den 1-3 juni. Där sista dagen är ett antal workshoppar som man kan välja bland. Där jag själv kommer nog att åtminstone vara någon slags labbassistent. Eller åtminstone hänga lite grann i Azure-workshopen. Så det ser jag fram emot. Det ska bli jättekul. Det är ju också då två dagar späckade med massvis med intressanta seminarier. Och inte minst så kommer delar av vårt Patterns and Practices-team dit. Och kör första dagen ett eget spår. Med flera olika sessioner som handlar om molnbaserad arkitektur, hur de själva arbetar agilt till exempel. Det tycker jag ska bli jättespännande att höra.
Enterprise Library 5 tror jag.
Enterprise Library 5 som precis har släppts. Så det ska bli jättespännande. Ja, de kommer ha en session som handlar om hur påverkar Azure din arkitektur, eller hur skapar du din arkitektur för Azure?
Så det var 1-3 juni. Spännande.
Och jag tänkte att jag skulle försöka göra en liten intervju också med Ajoyi Krishnamurti som är han är program manager där på Patterns and Practices teamet, som är en av dem som kommer över och får med i en podcast innan dess. Så nu har jag lovat det, så nu måste jag ringa upp honom här och göra den.
Bra, vi hade ju honom för 2 månader sedan, så vi har pratat om det. Är det något mer event? Det är ju fler event, men vi kanske väljer att sluta här, eller någonting annat vi tänker på?
Ni får väl hålla ögon öppna efter sommarkollo som, vad jag vet, inte har annonserats än.
Nej, det har inte,
vilka sessioner kommer bli och när de kommer bli och sådär. Men vi kommer att hålla ett antal sommarkollo-sessioner i början och slutet på sommaren. I Stockholm, Malmö och Göteborg, tror jag.
Ja, vissa av dem i alla fall.
Vissa av dem alltså.
Mm. Sen så kör vi ju varje fredag kör vi vår MSDN-TV live, kan vi också tipsa om. Vi kommer vara en del om mobilitet, Silverlight, kommer vara en del om
tester överhuvudtaget.
Tester, ja. Generellt, ja. Så det finns en hel del sådana kvar. Varje fredag klockan 12-13 kör vi live meetings.
Perfekt.
Och så kan man kolla på dem i efterhand också.
Just det, de finns publicerade på Channel 9. Just det, rätt.
Nästa lilla inslag är veckans add-in eller extension, och låt mig få introducera den lilla punkten. Det är ju så att i Visual Studio 2010 har vi byggt upp en mycket bättre hantering av add-ins, så att vi kan ladda ner, söka från internet och direkt installera i Visual Studio. Och jag har en RSS-feed där jag får alla nya add-ins, så att jag ska försöka att tala om add-ins som jag själv tycker är väldigt spännande och som jag gärna rekommenderar till andra. Så det jag vill först tala om här nu, det är, nu har jag inte papper framför mig, men det heter Power Commands. Och det kommer från Microsoft, och det är alltså en utökning av funktionalitet av nya kommandon i Visual Studio. Och det är allt möjligt som förbättrar, till exempel om du vill öppna en prompt på ett speciellt ställe i din filstruktur, kan du göra det. Någonting som jag har använt mig redan av, det är att kopiera referenser. Så tänk att ni sitter i ett projekt och där har ni den här referenslistan. Då kan du högerklicka och ska göra copy referens. Så kan du gå till ett annat projekt och göra paste. Då pastas referensen bara. Så det finns alltså det massvis med, jag tror att det är över 40-50 olika såna här bra små grejer då, som ökar på högerklickmenyn eller gör liksom någon kontextmenyer och sånt. Och det är bara att ladda ner då inifrån från den här extension manager, finns under tools-menyn. Så det är power commands.
Coolt.
Jättebra. Och sen har vi ju också MSDN Insider. Det är ju mitt försök att försöka upplysa lite om all den funktionaliteten som finns på MSDN. Någonting som jag inte har använt förut, men som jag varit faktiskt rätt förtjust i senast idag, det är möjligheten till att göra MSDN Code Search. Och det är alltså ett avancerat sätt att söka bland våra kodexempel. Så är det så att ni till exempel befinner er att ni ska jobba med ett speciellt interface som vi har levererat, och ni känner att jag vet inte hur jag ska göra. Sök på det interfacet och ni får upp alla kodexempel från Codeplex och allt möjligt. Så jag hittade en jättebra applikation från Spanien nu, för jag letade efter en bra implementation av Entity Framework. Ett speciellt interface i Entity Framework. Fick jag upp en helt fyrskiktad lösning från Spanien.
Den där spanska referens.
Ja, kanske det var. Ja, jag har aldrig hittat den alltså.
Den är...
Och den hittar jag via då MSDN Code Search.
Ja, det.
Alltså, men bara som ett exempel alltså vad man kan hitta. Så det rekommenderar jag verkligen. Och sen downloads då, som också är en sån här het som vi alltid kollar. Vad kan vi ladda ner som är spännande? Och där lämnar jag direkt över till Johan, vår phone-expert. Det har ju varit lite rabalder på Twitter de senaste veckorna efter Visual Studio RTM.
Ja, det har det varit. Det var ju tyvärr så, eller tyvärr ska jag säga. Vi släppte ju in the mix en RC utav Visual Studio 2010 som hade stöd för Windows Phone 7-utveckling. Och det egentligen var en expressversion av utvecklingsverktygen då, som gjorde att man kunde installera det gratis. Och som samtidigt gjorde att om du ville fortsätta utveckla mobila lösningar för Windows Phone 7 med Silverlight till Lexana, så kunde du inte installera Visual Studio 2010 RTM.
Och det har du suttit med också några månader, eller några veckor här, och inte kunnat gjort själv.
Ja, visst. Så att jag har varit lite irriterad på det, kan man minst sagt säga. Men i förra veckan så släpptes det alltså uppdatering till det här verktygen för Express-versionen. Och då för vanliga Visual Studio, eller Professional och stora versionen också egentligen. Som gör att nu kan du alltså köra Windows Phone 7-utveckling i din vanliga RTM-installation av Visual Studio 2010.
Så nu kan vi gå upp till RTM som är jättebra.
Precis.
Och det talade vi om förra gången, men vi kan ju också nämna att nu går det ju att köra Silverlight 4-utveckling i RTM, Visual Studio RTM och allting. Så att nu behöver, finns det, jag tror inte det finns någon anledning att vara kvar på RC eller Beta 2 av Visual Studio. Är det någon som har någon anledning nu?
Nej, jag tror faktiskt inte att det är. Jag tror, för Cloud Azure såg jag också.
Klarar, ja, absolut. Ja. Så att, det är skönt. Nu bara kan vi kanske rensa upp lite, ja, på gamla och kanske installera om datorn till och med.
Kan vi också bara nämna där att om man vill utveckla Windows Mobile 6.5 eller 6.x-versioner av mobilapplikationer så är det fortfarande Visual Studio 2008 som gäller. Vi kommer alltså inte släppa någon stöd i Visual Studio 2010 för att utveckla Windows Mobile 6-lösningar egentligen då. Det kan ju vara värt att känna till i alla fall.
Ja, det är nog bra att veta.
Ja.
Ska vi se om det var någonting mer?
Jag tror jag hunnit med allting faktiskt.
Ja. Då tänker jag faktiskt introducera Test Corner, och idag kommer vi prata om Garbage Collector. Och den här har legat till sig lite, den här intervjun, så att vi kommer prata i början om att vi ska till Tech Days. Då förstår ni att den här gjordes i mars någon gång, i början på mars.
Tar upp generationer och sånt där?
Nej, tar upp allting tror jag.
Men det kanske inte är så mycket generationshanteringen i Garbage Collector som har förändrats i mars.
Ja, jag vet inte. Så här är Test Corner, och innan vi tar igång den så tack så mycket för att ni lyssnar, och vill ni komma i kontakt med oss så mitt Twitterkonto, vi kan ju börja där, det är Buzzfrog, och Robert?
Mitt är rfolkes. Det är också min mailadress @microsoft.com.
Och jag kan nås på Johan Lindfors på Twitter.
Mm. Och hemnummer 08827. Tack så mycket för att ni lyssnade, och vi hörs igen om ett par veckor. Hej då! Test Corner idag, och idag ska vi prata om någonting som ligger tydligen Tess väldigt varmt om hjärtat. GC:n.
Precis, ja. Garbage Collector, ja. I .NET.
Okej, börja från början.
Okej, så Garbage Collector, den har funnits sedan 1.0. Och det är i princip samma Garbage Collector som vi har nu. Det är lite skillnader, lite optimeringar och lite sådana grejer. Egentligen, Garbage Collector är någonting som finns i många språk. Jag tror VB hade den på sin tid också. Och så sen, man säger Java har en, JavaScript har en och så vidare. Så han som är arkitekt för GCN, Patrick Desoud, han är också en av snubbarna bakom JavaScript. Så han skrev JavaScript på en helg.
Det är väldigt vanligt på Microsoft att man skriver något på en helg. Ja. Guthrie skrev någonting på en helg. Och
precis, sagt, allting är skrivet på en helg.
När ska du och jag skriva något på en helg?
Ja, det blir nästa helg då.
Ja, då är jag upptagen. Då ska vi på Tech Days.
Ja, just det. Ja, men så här, apropå Patrick Desoud, så vill jag bara säga att det finns en Channel 9-video med Patrick Desoud där han snackar om sitt liv och uppväxt och grejer på Channel 9 då. Väl värt att kolla på, väldigt roligt. Jag träffar honom flera gånger, det är en väldigt rolig kille.
De där som sitter där och gräver i bitarna, man är nästan lite rädd för dem, eller hur? Att sitta bara med en grej.
Liksom. Han har liksom en grej så här, så han kallar alla för jokers. Så typ han ser folk som, jag vet inte om jag ska prata för han i och för sig, men som inkompetenta till de har bevisat motsatsen.
Sådana är inte alltid så roliga att ha med att göra, eller hur? Förrän man är bevisad att man är motsatsen. Ja,
precis. Mm. Men i alla fall GCN då?
Ja, vad står det för?
Alltså Garbage Collection, det är liksom själva kärnan i .NET. Det är den som hanterar alla objekt och ser till så att de åker bort.
Som skulle man ha hemma, det blir, ja, soporna där. Automatiskt liksom går ut med soporna, för det är väl det den gör ungefär.
Yes. Så jag har en lite så här post-it-analogi som jag brukar använda. Så GCN är en generationsbaserad GC. Det betyder att alla objekt startar i generation 0. Och så sen om det sker en garbage collector och en garbage collection har de fortfarande använt, så går de över till generation 1. Så man kan se det lite grann som om du sitter och skriver post-it notes med lite små anteckningar. Och så när ditt skrivbord är fullt, då rensar du upp dem och kanske lägger liksom viktig information i en perm kanske. Och det kan vara generation 1 då. Och så sen efter ett tag så märker du liksom att alla dina permar är upptagna. Och då springer du och lägger dem i så här 10 års storage. Och det är generation 2. Så man kan säga att den är uppbyggd så att alla objekt, eller de flesta objekt, är väldigt kortlivade. Typ parametrar, lokala variabler, ja, de flesta objekt egentligen bara, du använder dem och sen dör de. Och de objekt som du sparar, till exempel det är cache, statics, sessionsvariabler eller vad det nu kan vara, de räknar man med kommer vara där väldigt länge. Så antingen är de väldigt kortlivade eller är det väldigt länge. Och de som är där väldigt länge, de behöver inte liksom gå och städa bland så ofta. Så att det är dyrt att städa bland gamla objekt. Det tar jävligt lång tid för dig att gå och städa i ditt 10-års storage room. Men det tar väldigt kort tid för dig att städa upp bland dina post-it notes.
Men om man får gå lite längre bak, varför behövs det uttaget en garbage collector? Jag menar, vad fanns det innan?
Alltså om man säger C++, där använder du typ malloc och callloc och allokerar dina egna objekt. Och då får du ju samtidigt gå in och plocka bort dem när du inte använder dem. Och då ligger det ju väldigt mycket på användaren att göra det.
Men samtidigt vet man ju när man gör det. Det här är lite garbage collector, de kan kicka igång när som helst.
Precis. Men skillnaden är ju liksom att dels behöver du inte tänka på det. Dels så är det väldigt billigt för garbage collector att allokera objekt. För den har redan allokerat en stor chunk med minne. Och så lägger den bara, för att den ska allokera ett objekt så behöver den bara peka fram en pekare. Och säga nytt objekt, peka fram en pekare, nytt objekt. Den behöver liksom inte gå in och göra en allokering. Och deallokering varenda gång du använder ett objekt. Så det är en mer effektiv garbage collection, eller en mer effektiv allokeringsalgoritm. Men det är ju också så att vissa objekt kommer att ligga där när du inte använder dem. Så att det finns ju liksom bra och dåliga grejer med allt möjligt. Men det man har märkt är liksom så här, om man har jämfört allokeringar med till exempel C++-allokeringar, så går det faktiskt snabbare med garbage collectorn än det gör med traditionell C++. Även liksom riktiga hotshots inom C++ har inte lyckats komma till, om man säger, till de hastigheterna som garbage collectorn klarar av.
Wow, och då förstår man kanske varför den där killen säger att alla är jokers innan.
Eller? Precis.
Men det som jag tänkte på, jag började ju med också med garbage collectorn när .net kom. Då var det viktigt att det fanns, i alla fall på den tiden, kanske finns fortfarande kvar, jag har inte faktiskt grävt så mycket i det de senaste åren. Det fanns en garbage collector som fungerar på klientmaskiner, och så var det en garbage collector som fungerar på servermaskiner.
Precis.
Varför hade man två?
Så man har fortfarande två. Det är workstation mode eller server mode. Om man säger i Windows-applikationer och i server-applikationer har man väldigt olika behov. Så om du tänker i en Windows-applikation, där kanske du inte allokerar så väldigt mycket grejer. Så det, behovet är inte nödvändigtvis att rensa bort allt du har allokerat. För att även om man spar allt du har allokerat så blir det inte så väldigt mycket över tid. Medan i en serverapplikation har du snabba allokeringar som du allokerar väldigt, väldigt mycket och måste göra med väldigt mycket. Skulle man använda då serverversionen som den försöker rensa bort liksom allt den kan, men tar lite längre tid på sig eftersom den måste gå igenom alltihop och rensa bort det. Medan i en Windows-applikation, om du skulle göra samma grej, då skulle du få sån här pause time. Så om du klickar på en knapp, så skulle det ta lång tid, eller det skulle flimra i user interfacet och sådana grejer. Och det funkar inte, och därför har man valt två olika modeller.
Så att man, precis som du säger, att den tar inte så mycket kräm av användargränssnittet om man kör i.
Precis, en snabb, men du får inte bort allt du skulle vilja ha bort. Eller en lite saktfärdig som tar bort allt. Man säger.
Och då kommer jag till nästa fråga. Vad är garbage collector, som sagt, den finns där, den jobbar jättebra av sig själv. Man behöver knappast aldrig tänka på det. Men ändå, är det någonting som utvecklare man ska ha garbage collector i åtanke? När man
ja, det finns ju vissa grejer som, det finns vissa problem så här, när man får hög CPU i GC. Det är ett ganska vanligt problem. Och det, då finns det liksom så här, dels finns det då de här small objektiv som man kallar det för. I princip alla objekt där du skapar ett objekt i generation 0. Man har en liten budget för generation 0. När den har liksom använts full. Den budgeten förresten, den brukar vara L2-cachen på CPUn. Så den ska bara egentligen få plats i CPUn själv. Så att den, det man använder nu, det ska liksom finnas där. När man har fyllt upp den budgeten, som kanske är på 1-2 meg, då kommer det att garbage collectas. Och ligger man då och håller i någonting, till exempel man har någonting som refererar till det objektet eller någonting, då kommer det att växa upp i generation 1 och så vidare. Så generation 2 collections, de är väldigt dyra. Man vill undvika att få så många av dem. Och sätt som man kan undvika det på, det är liksom att försöka, till exempel om du har jag tar det en liten vända till innan jag går in på det. Så det är liksom de objekten. Sen finns det en till heap som är large object heap, där man lägger alla stora objekt över 85 000 bytes. Strängar, object arrayer och sådana grejer. För att de är väldigt dyra att flytta på. För garbage collectorn kommer också att flytta saker fram och tillbaka för att pressa ihop heaparna och sådana prylar. Så det har man lagt i en speciell heap. När den fylls upp, och den har också en budget typ 16 meg eller någonting sånt där. När den fylls upp, då kommer man att göra en hel garbage collection, eller en full garbage collection. Och de är väldigt dyra. Så ett problem när man har hög CPU i GC, det är att man använder väldigt stora strängar. Väldigt många stora strängar som man fyller upp den. Eller väldigt många stora arrayer och fyller upp den hela tiden. Till exempel när man använder string concatenation. Om du känner till det problemet.
Det är det vanligaste problemet man pratar om. Och jag vet inte om det fortfarande finns.
Det är ett extremt vanligt problem. Alltså, dagligen för jag in fall med det. Mm. Så då, det som händer då, det är liksom att man konkatenerar strängar, man lägger ihop dem, och varje gång man lägger ihop dem skapar man en ny sträng. Och i och med att man skapar så många strängar, och då om de hamnar på large object heap, så fyller man upp den här large object heap hela tiden och skapar nya fulla garbage collections. Så det tar väldigt hög CPU. Så det man ska undvika, det är att skapa mycket objekt på large object heap.
Det enda sättet att veta det är att man vet att det är mer än 85 000 byte.
Precis. 85 000 byte har man valt bara för att man tyckte att det var
statistiker
väldigt stort.
Som har bestämt att det precis. Är lagom.
De gjorde lite stresstest med Duhamel Schnell och insåg att 85 000 var nog bra. Sen är det olika för olika applikationer, men man får lov att välja en siffra. Mm. Så undvik att skapa väldigt mycket stora strängar eller stora objekt och lägga där. Jag ska bara säga en grej. Typ ett dataset, det kan man ju tycka så här, om jag har ett megs dataset. Men egentligen är inte det ett stort objekt, utan det är ett litet datasetobjekt med referenser till.
Ja, när man går till ett dataset, hur många objekt är det inte egentligen?
Ja, precis. Det är en typ ett objekt per rad.
Och en objekt varje, per kolumn.
Ja, precis. Och varje litet element är ett objekt också.
Så då är det inte 85 000, utan det är massor med små objekt. Den känner inte av sån grej.
Så nu snackar vi strängar och arrayer. Så det är en grej. Skapar inte så väldigt mycket grejer där. Andra sätt att få saker att leva halvlänge. Liksom så att de hamnar i generation 2. Och så sen när de oreferar det, så att då ska de rensas bort och förflyttas så väldigt mycket. Det är att skapa en finalizer när man inte behöver en, eller en destruktor. Vi snackade om det lite innan med finalization patterns. Men så om man tänker sig, när du har ett objekt som har en destruktor, så det som kommer hända då är att den kommer att garbage collectas när den inte behövs längre. Men den kan inte tas bort, för att den måste också finaliseras.
Den måste alltså anropa den koden som du har skrivit då. Precis. I destruktorn.
Och det sker på en separat finalizer-tråd. Men åtminstone så kommer det betyda att den överlever en generation mer än vad den egentligen skulle behöva.
Jag tror att jag har jobbat liksom nästan 10 år med .NET. Jag tror aldrig jag behöver skriva en finalizer.
Nej,
det är väldigt vanligt egentligen.
Finalizers, det är ju till för objekt som har native referenser. Till exempel om du har ett handle. Om du har någonting native, och då räknas inte till exempel en database connection, för det är ett .NET-objekt som har sin egen
finalizer.
Om man säger sin egen finalizer och sådana grejer. Men om du själv har skapat ett handle, eller om du själv har alltså anropat ett native API för att skapa en native resurs, så du får lov att rensa bort det. Då måste du ha en finalizer, annars behöver du inte det. Och har man en finalizer, då ska man enligt finalization patternet ha en dispose-metod som man kan välja att anropa om man vill. För att om man anropar dispose då plockar man bort den från finalizern, och då behöver den inte överleva en gång extra.
Och det är intressant, för det är också någonting som vi har, något som heter dispose pattern. Vad är det egentligen?
Så det betyder att om man har en finalizer, en destruktor, så har man också en dispose. Och i dispose så gör man så att när man har gjort dispose, då avregistrerar man den från finalizing genom att anropa suppress finalization. Så det betyder att nu behöver du inte anropa finalizer längre. Så det är i princip det patternet man har. En finalizer, en dispose och en dispose. Så anropar och suppress finalize.
Så egentligen enda gången jag ska implementera då dispose pattern som ett interface egentligen, som ett idispose, är när jag har någonting i finalizern. Annars skulle jag inte behöva det i princip.
Mm. Sen kan du ju själv också ha en dispose om du vill rensa upp vissa saker ändå. Så i dispose där kan du plocka bort till exempel .NET-objekt och lite sådana grejer om du vill rensa absolut.
En annan sak som jag vet inte om det är en bra pattern som jag har gjort, det är att jag har sagt att finns det ett dispose pattern så ska du alltid försöka att anropa det också explicit.
Mm.
Är det bra tanke?
Jo, men det tycker jag absolut. Sen kan man ju använda sådana här using så att det anropas automatiskt när man är klar.
Precis. Man lägger alltså, för er som inte vet, man skapar ett objekt inuti en using och så har man ett kontext och så automatiskt blir det
precis.
Om det finns då.
Mm.
Ja, spännande.
Okay.
Bara en fråga som många funderar på, det är det här att sätta någonting till null.
Mm.
Vissa säger att det är fullständigt fel också, att det kan göra faktiskt att objekten är kvar längre. Jag vet inte, är det någonting som nu jag ställer kanske på botten här?
Nej, inte alls. Jag bara försöker. Så om du tänker dig en funktion som har 5 rader, så använder du ett objekt på första raden och så gör du någonting annat och så använder du aldrig det objektet igen. Då är det objektet liksom redo att garbage collectas redan efter första raden. Skulle du då sätta det objektet till noll på 5:e raden, då håller du det objektet till 5:e raden. Så det är nog vad folk menar med att du inte ska sätta det till noll, för att då kan det inte garbage collectas förrän, om man säger, sista gången refereras av din kod.
Är det någon gång överhuvudtaget man egentligen behöver sätta den till noll?
Nej, det tycker jag inte. För att alltså, GC:n vet själv, liksom när man kompilerar en kod och fynd, då skapar man GC-info som talar om när ditt objekt är borttaget och inte.
Så att... Sista frågan här, det är att vi har ju .NET 4 och då har vi pratat om att det kommer ett nytt ramverk.
Ja.
Alltså, vad har hänt då i ramverket när det gäller garbage collect?
Det, man säger att garbage collect håller på att optimeras hela tiden. Vi, 2 grejer som kommer 4, som egentligen kommer 3-5 SP1 för att de var lite heta på gröten och tyckte att de hade gjort ett så himla bra jobb så att de stoppade in den där istället. Det är background finalization och så har man också en latency i GC:n. Så att med background finalization, det betyder att normalt sett så när du gör en garbage collection kan du inte allokera någonting. För att det skulle bli helt konstigt om man allokerar samtidigt som GC:n läser upp.
Liksom egentligen så står min applikation stilla just.
Precis, väldigt små perioder, men den står trots allt stilla. Det man har gjort nu med background GC:n, det är att i workstation mode, alltså det som används i WinForms-applikationer, så kan du under tiden du gör en gen 2 collection så kan du fortfarande göra gen 1 och gen 0 collections samtidigt. Så att du kan fortfarande allokera gen 1 och gen 0, och blir de fulla så kan du plocka bort, rensa bort minne i dem. Så du kan i princip hålla på och allokera
under hela
perioden. Och det var gen 2
som tog mycket längre tid då.
Precis. Så det man har skapat där, det är liksom en möjlighet för applikationen att fortsätta med sitt arbete i princip oändligt, medan generation 2 får hålla på med och tugga på sitt. Och så har man vissa punkter där man ändå sammanstår så här. Men det är ett sätt att undvika att man står och väntar på en generation 2. Och det har blivit mer problematiskt till exempel i 64 bitar när generation 2 kan vara så enorm så att det verkligen kan ta extremt lång tid för den att göra en sån. Så det är en av de nya grejerna. Den andra nya grejen är att man kan välja att under den här perioden när jag gör den här grejen, till exempel någonting väldigt tidskritiskt, så kan du säga, gör ingen garbage collection just nu.
Och vad skulle det vara för grej i ett vanligt program ungefär? Det måste vara mer när man jobbar mot en extern enhet eller något.
Ja, om du tänker liksom, det är gjort för egentligen, det var vissa speciella kunder. Jag tror inte jag kan nämna vilka kunder det var nu, men som håller på med realtidstransaktioner, typ om man säger finansiella transaktioner i realtid, som var tvungna att göras just i den sekunden. Och i och med att garbage collectorn kunde liksom ta sig en minut eller någonting på de här extremt stora systemen, så var de tvungna att få in de här transaktionerna exakt där och då.
Så man markerar upp en koddel och säger att nu får du inte göra garbage. Det är lite som memlock eller något.
Precis, man liksom säger, nu kommer jag inte ihåg exakt vad funktionen är, men om du tänker typ suspend GC eller någonting i den stilen, att man säger ingen GC nu, okej, nu gör jag mitt, nu får jag GC igen.
Det måste finnas någon sån där att den inte kan vänta hur länge som helst. Eller?
Ja, det som är, det är ju liksom att det kan vara väldigt farligt att göra det om man inte vet vad man håller på med, om man inte låter GC:n gå igång sen till exempel.
Så det är inget bra performance tips, så gör inte det hemma av det skälet.
Precis, utan det är liksom bara precis för realtidssystem, och de flesta systemen är ju inte så. Så man säger, har man problem med att man har för stor heap och därför, att det därför tar för lång tid, så skulle jag mer rekommendera att man försöker minska storleken på det minne man använder istället för att hålla på och fibbla med sådana kontrollbitar i GC:n.
Man kan inte göra tvärtom, man kan inte utöka heapen.
Jo, men problemet är ju liksom att heapen blir för stor.
Ja, så att då blir det ändå värre. Ja, det är inget lösning liksom.
Nej.
Är det något mer i fyran som du tänkte på?
Inte just några stora grejer. Så det sker alltid optimeringar, men inga liksom wow-grejer, utan mer case by case. Om man säger att, alltså om man säger från ettan till 1-1 bytte man hur stora large objects var, från 20 000 bytes till 85 000 bytes. Det är sådana grejer, eller storleken på heaparna och lite sådana prylar som man håller på att fibbla med, men ingenting som är riktigt viktigt för en användare liksom, att tänka på när man ska programmera.
Tack så mycket, Tess.
Tack.